Välkommen till Skånes taltidning nummer 32 2020. Njutgivningsdag, fredag den 7 augusti. Solen gick upp 5.25 i morse och går ner igen klockan 21 prick. I studion sitter Mats Sundling och Gunilla Kracht som också är veckans tekniker. Medan det här är innehållet.
Färre sökte och fick sommarhemtjänst i Skåne. Bara i Båstad sa man nej till samtliga sommargäster.
Post varannan dag och Skånes taltidning på måndagar varannan vecka. Postnord klarar inte längre av att dela ut post varje dag.
Lund förlänger färdtjänstavtal med Taxi Helsingborg. I framtiden är ett samarbete med Malmö möjligt.
Spela golf om man inte ser. Ja visst, går det.
Jajamän, bra slag. Där kände du att du fick knäpp på bollen.
Ja.
Vi hängde med när några provade på och en del för första gången.
Öppnat och stängt med havsbad och bio.
7 broderade åkdynor under baken när bondmoran for på tur. Det visade hur rik hon var. Veckans avsnitt av sommarseriens Skånska hantverk tar oss till yllebroderiernas värld.
Evenemangstips med syntolkad bio, tygdjurskonsert och trädgårdsinspiration.
Och kalendern på det med reserestriktioner, ryska böter och ryttarprinsessa.
Anslagstavlan med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
Ja, i våras beslutade, som vi berättat tidigare, ett antal skånska kommuner med många sommarboende att inte bevilja hemtjänst till sommargäster. Detta trots att både regeringen och justitieombudsmannen gjorde klart att ett sånt beslut bryter mot lagen. Anledningen till kommunernas beslut var att de var rädda för att de inte skulle klara av en mängd sommargäster på grund av coronapandemin. Men sommarkommunerna har behandlat ansökningar om hemtjänst till sommarboende olika. Enbart Båstad har helt fullföljt beslutet att neka. Det uppger Sveriges Television. Ingen av de 14 personer som velat ha hemtjänst i sommarboendet i Båstad har fått sin ansökan beviljad. Medan Simrishamn har beviljat alla de 10 ansökningar som kommit. Och i Välling har 3 av de 5 sommargäster som velat ha hemtjänst också fått det, trots kommunens tidigare besked. Jämfört med en vanlig sommar är det få personer som önskar ta hemtjänst i ett sommarboende. Båstad brukar ha runt 100 ansökningar. Välling är 35 och i Simrishamn var det 20 personer som förra året ansökte om hemtjänst.
Post i brevlådan bara varannan dag. Så kommer det bli nästa år. Redan i september i år inför Postnord varannan dagsutdelningen i delar av Skåne. Birgitta Fredén har undersökt hur det kommer att fungera.
Det är i nordvästra Lund, Nöbbelöv och Gunnesbo samt i Kävlinge och Löddeköpinge som Postnord på försök börjar med varannan dagsutdelningen. Man kommer att få post måndag, onsdag, fredag, tisdag, torsdag, måndag och så vidare. Brevbäraren kör en runda ena dagen och en annan runda den andra dagen. Varannan dagsutdelningen gäller brev, reklam och tidningar som skickas med posten. Paket, till exempel varor som köps på postorder och rekommenderade brev kommer att levereras varje dag och de gula brevlådorna kommer också att tömmas varje dag. Brev får idag väga upp till 2 kilo. Skillnaden mellan ett brev och ett paket är att paketet måste lämnas in hos ett av postens ombud. Man får ett kvitto och paketet kan spåras. Ett vanligt brev lägger man på brevlådan och det kan inte spåras. Skånes taltidning räknas av Postnord som brev och kommer alltså också att omfattas av varannadagsutdelningen. Det säger Thomas Lilja som är distributionsområdeschef för Postnord i södra Skåne.
Det gäller även Skånes taltidning. Ja.
Det vill säga att man får den inte förrän på måndagen varannan vecka?
Nej, lämnar man in dem på torsdagen så kommer halva området att bli utdelat på fredagen och halva området delas ut på måndagen om det inte är någon helgdag.
Men varför gör ni den här ändringen?
Vi gör den här ändringen på grund av att brevvolymerna minskar kraftigt. Och det är som så att våra brevvolymer i Postnord har minskat med ungefär 10% per år. Och med anledning av att vi har ett samhällsuppdrag och delar ut till alla boende i Sverige 5 dagar i veckan, så ska de kostnaderna få göra det, de ska bära sig själv genom port och intäkter för att distribuera detta. Och den utvecklingen går åt helt fel håll för oss. Det minskar ju extremt mycket med brevvolymerna.
Men paketförsändelserna ökar ju väldigt mycket med tanke på all handel på nätet och så. Det måste väl gå med vinst? Räcker inte det till breven också?
Ja, precis som du säger så ökar ju paketvolymerna och e-handeln väldigt mycket. Men vi får inte lov att ta pengar från paketverksamheten och e-handeln och lägga in på täcka brevverksamheten, i och med att den ska vara kostnadsbärande i sig själv, i och med att vårt samhällsuppdrag och ska köra runt till alla i landet varje dag i veckan, så ska den brevverksamheten bära sina egna kostnader.
Nu börjar ni då med att göra ett försök och se hur det här ska fungera i Lund och Kävlinge och Löddeköpinge. Vad är det ni vill se i det här försöket?
Det vi vill se det är ju för det första att säkra kvaliteten, att vi kan hålla full koll på detta och se att allting funkar och att vi klarar av att dela ut 2 dagars volym på en och samma dag med brevbärarna, och även att vi klarar av att hantera de dagarna när vi bara kör paket och varubrev och tömmer brevlådor, så att vi får de effekterna som vi har räknat med och att vi kan bibehålla kvaliteten och leva upp till de krav vi har på oss.
Hur länge ska försöket pågå?
Försöket börjar i september månad och sen låter vi det rulla på till dess att planen är att vi ska rulla ut övriga södra Sverige då, Skåne, i februari månad. Och jag tror vi kommer att se rätt tidigt att våra antagande håller här under höstbilder. Och skulle det vara som så att det inte funkar så kommer vi att göra justeringar. Men vi prövar redan nu att köra den ena modellen, det vill säga att vi plockar undan varubrev och paket och kör en egen slinga med en extra brevbärare. Och det är ingen som märker det, det är bara det att vi kör dubbelt. Men vi gör test redan nu som inte påverkar någon. Så vi ser redan nu att modellen verkar fungera väldigt väl. Och för den som öppnar postlådan blir det ungefär samma upplevelse. Varannan dag är det post och varannan dag är det ingen post.
Men det är inte ett försök som gör det möjligt att, så att säga, gå tillbaka, utan det här är meningen att så här ska det vara i framtiden?
Naturligtvis skulle det absolut inte funka överhuvudtaget så tror jag inte det kommer att genomföras. Jag tror bara med tanke på utvecklingen och digitaliseringen och att brevvolymerna går ner 10% om året, så tror jag att det handlar om en överlevnadsfråga på brevet och på snor överhuvudtaget. Så jag har svårt att tro att vi skulle gå tillbaka från detta. Man har gjort detta i många andra länder. Jag tycker att i Norden, man tittar i Danmark, där delar man ut ett vanligt brev var 5:e dag. Och alternativet är som man har gjort i andra länder, att man antingen höjer portot väldigt mycket eller så kommer det att krävas ett statligt stöd för att täcka brevverksamheten. Så det är de vägarna det går, och vi är ju statligt ägda, så det är lite politiskt beslut, men vi har ju fått startväcka från politiker och Post- och telestyrelsen. Dels gör testen och de tror jag även på den modellen.
Ibland är det extra viktigt att brev kommer fram i rätt tid. Man kan ju ha ett sista svarsdatum som är betydelsefullt. Då måste man vara ute i god tid, säger Thomas Lilja.
Men man ska inte tänka sig för lite extra och ta lite säkerhetsmarginal om det är något jätteviktigt. Eller skicka det som ett expressbrev.
Och hur ska jag tänka om jag vill skicka ett födelsedagskort då? Mormor vill skicka ett födelsedagskort till 5-åringen och få det på rätt dag.
Det kan bli besvärligt. Vi kommer att försöka kommunicera så mycket som möjligt när vi delar ut på de olika områdena och vi jobbar på lösningar för att man ska kunna veta om man delar ut det på torsdagen eller på fredagen. Och jag vet inte, jag kan inte säga i nuläget exakt var vi är där. Men i värsta fall så får man skicka och så får man be föräldrarna. Man skickar det i god tid och så får man be föräldrarna så att det hamnar hos 5-åringen rätt år.
Sa Thomas Lilja, distributionsområdeschef för Postnord i södra Skåne. Försöket i Skåne inleds i slutet av september och de som omfattas är de som har följande postnummer. 222235, 222236, 222237, 222240, 222241 och 222242 samt alla postnummer som börjar på 225, 226, 227, 224 och 246.
Det är möjligt för Lunds kommun att samarbeta med Malmö om en beställningscentral för färdtjänsten. Det visar den utredning som kommunen gjort, säger Lunds färdtjänstchef Per Tranström till Skånes taltidning. Ett villkor är dock att det blir just ett samarbete. Lund kan inte köpa tillgång till beställningscentralen av Malmö, för det skulle strida mot lagen om offentlig upphandling. Ett samarbete med Malmö om beställningscentral är ett av de alternativ Lund har för att förbättra den kritiserade färdtjänsten. Ett annat är, som vi berättat tidigare, att göra en gemensam upphandling med Staffanstorps kommun. Och ytterligare en möjlighet är att göra en egen upphandling. Per Tranström förbereder just nu ett underlag för en eventuell sån. Och alternativen kommer troligen att diskuteras i tekniska nämnden i september. Men fortfarande återstår en mängd frågor, säger Per Tranström. Det finns till exempel inget samarbetsavtal med Malmö färdigt. Och oavsett om Lund väljer att göra gemensam sak med Malmö eller med Staffanstorp måste upphandlingarna fasas i tid. Så vad tekniska nämnden än beslutar kommer inget av alternativen att vara klart vid årsskiftet då det nuvarande avtalet med Taxi Helsingborg går ut. Det avtalet behöver alltså förlängas. Hur länge oklart, till sommaren 2021 kanske, tror Per Tranström. Och en ytterligare osäkerhet är taxibranschens problem på grund av coronakrisen. Där en fråga är vilka företag som kommer att finnas kvar att upphandla färdtjänst av.
Spela golf när man inte ser, kan det vara något? Ja, det visade om inte annat Magnus Grimberg när han häromveckan vann den första tävlingen på Paragolftouren mot seende motståndare. Och just han och några andra härlänningar instruerade när ett gäng synskadade skåningar nyligen hade en prova på-dag i golf. Bland dem hade somliga spelat tidigare, medan andra höll i en klubba för första gången. Vi ska till Degeberga Vittskövle golfklubb, där Maria Torstensson precis börjat svinga mot måltavlan en bit bort.
Bra! Lite mer tillbaka igen åt höger nu, du. Nu var det nära. Det var bara en halv meter. Det var bara en halv meter ifrån den.
Låt inte henne träffa på många.
Ja, för nu blir jag lite kaxig, vet du. Det är inte roligt.
Jo, det är roligt. Nej, nu gick det lite ifrån.
Mycket bra. Den är 5 meter högre.
Men du, Maria, tänk nu vilken skillnad hur du träffar nu.
Ja, nu träffar jag hela tiden.
Absolut.
Sen att inte du träffar den, det är inte så himla enkelt. Men du träffar, och det är ett jättebra steg.
Men det här ska komma ihåg. Jag ska ha armbågarna mot mig.
Ja.
Så att jag inte har dem utanför.
Nej,
någonting, utan
armbågarna. Ner nästan, ja. Lite knäna. Lite så. Ja, lite så. Mm. Oh, bra! Hörde ni? Hörde ni? Hörde ni inte? Ja! En applåd för Maria!
Reta bollar.
Ja, reta bollar nu.
En applåd.
Ja!
Ja, det var bra. Det var.
Ja, Maria, hur går det?
Jo, det går bra. Det går jättebra.
Mm. Du har spelat en del tidigare.
Jag började ta grönt kort en gång för 15 år sedan, men jag har aldrig börjat spela, tyvärr.
Jag tycker det syns att du har hållit en klubba förut.
Ja, det får man öva på när man tog grönt kort framförallt. Då var det mycket sånt.
Ja. Under din senare tid du spelade då? Ja. Vad är skillnaden nu när du inte ser då?
Ja, alltså jag måste ha ett par bra ögon med mig som jag har idag nu här med den här hjälpen som jag har nu. Så går det jättebra, som säger till mig om jag står rätt och, tills jag känner det själv.
Lättböjda knän, vad var det mer?
Ja, lättböjda knän och att man är axelbredd ungefär på fötterna. Att man står relativt nära bollen. Armarna ganska så längs med kroppen, inte så långt ut. Då ska man hålla ett grepp med klubban med två händer. Mm. Så sen är man färdig.
Ja, nu ligger det en boll här framför dig.
Yes, ska vi se.
Mm, och bredvid står Knut Torstensson. Hur har det gått för dig med golfen här?
Jo, då, jag har fått en träff med en nyfsig fel tavla, men skit, det var en träff. Man känner ju skillnad när man träffar bollen rätt. Det känns ju skönt i handtaget när man träffar bollen på rätt ställe. Det klickar till. Så bara susar bollen iväg. Sen är det mycket teknik. Står rätt med ben, knä, höften och ryggen. Och så hålla lätt i skaftet bara. Och det är ju säkert mycket, mycket, mycket teknik. Och mycket träning.
Har du spelat golf förut?
Ja, minigolf. Jag skojar. Det är ju lite så. Om man fötterna rätt, då går det av sig själv. Ja. Men står den ena foten lite fel, då blir ju rörelsen uppe i kroppen på fel håll. Ja. Men det har gått bra i kompisängen när vi har varit ute och kampat förr i tiden. Jag var aldrig sist.
Ja, så du fick slå senare då?
Ja, ja. I regeln så var min riktare, han klarade ju alltid.
För Anna Jakobsson var det första gången hon höll i en klubba. Och inför det allra första slaget coachas hon av tävlingsspelaren Magnus Grimberg.
Nu ligger den boll där, va?
Ja, har en hel
del korg med bollar till och med.
Ja. Vi ska ju slå över din vänstra axel här bort. Så.
Dit bort, typ. Ja. Mm.
Då ska vi börja med att ta greppet, som det heter.
Ja.
Din vänstra hand, den ska du ha med tummen så den pekar ner mot själva klubbbladet.
Ja.
Och så tar du den högra handen och så håller du tummen innanför. Ja, tvärtom. Är du höll det? Så ja. Så ja. Och så där.
Ja.
Så känner du att du har ett grepp kring klubban där då.
Jo.
Nu ska du svinga.
Det säger du.
Ja. Nu ska du köra klubban till höger. Och så vänster. Ja. När vi gör detta så ska du nästan snudda vid gräset.
Ja.
Om du känner vad gräset är från början med klubban. Så kör du klubban. Ja, svinga fram och tillbaka. Där. Ja, det är bra. Vrider jag på det. Så ja. Jajamän. Nu träffar du den här hinken. Hur känns det?
Bra.
Sen... Vill du prova med en boll?
Ja.
Ja, det är klart vi gör det. Ligger bollen här nu.
Ja.
Klipp till den nu.
Oj.
Så ja. Ja, bra. 20 meter.
Ja.
Ja. Precis ut med backen så.
Mm.
Så prova igen.
Ja.
Du ska upp med klubban där.
Ja, ja den ska upp.
Så det är liksom en halv cirkel som du för klubbhuvudet i.
Okej. Okay. Ja. Mm.
Ska du prova?
Ja.
Ja, kör. Och så framåt. Och så framåt. Jajamän. Framåt. Jajamän. Men bra. Då träffar du pannan igen där.
Ja, ja.
Du lägger bollen framför dig.
Ja.
Ja.
Okej.
Kör på. Lägg åt det. Om man ska sikta mot den här så ska det vara lite mer. Nej.
Hur svårt ska det vara till det?
Ja. Vänta lite. Vet du vad jag gjorde nu? Jag utan att berätta det för dig så tog jag bort bollen.
Jag tror du misstänkte nästan det då.
Ja. Jag skulle se var du träffar någonstans. Jag tror att vi ska lägga bollen där.
Okej.
Okay. Så. Nu. Jajamän.
Kolla.
Nu tar jag hjälp dig lite.
Ja.
Nu ska vi... Du står lite för nära. Du ska backa lite så. Så. Ja. Annars får du inte plats.
Nej.
Så tar vi bort den till höger.
Ja.
Ja, bra slag.
Riktigt bra. En decimeter till höger om målet.
Ja.
Men du fick ju hjälp, det är nästan fusk.
Så, då igen. Jajamän, bra slag. Där kände du att du fick kraft på bollen.
Ja.
Det var riktigt bra slag också. Känner du med att bollen är där?
Ja.
Det är bra slag, Anna.
Det är
riktigt
det.
Bra. Ja.
Börjar få in du, lite.
Ja. Vet du vad de säger?
Nej.
Efter 10 000 slag så kan man det.
Okej, då har jag bara sådär 9995 slag kvar.
Ungefär. Men vi tar oss framåt.
Ja.
Ja.
Yes.
Nu har du bollen för dig.
Ja.
Jajamän. Det tar sig riktigt bra, Anna.
Mm. Ja, och bredvid och instruerar står nästan ett golfproffs, höll jag på att säga. Men i alla fall en paragolf-tour-tävlingsvinnare. från Haverdal i Halland.
Ja, det stämmer det.
Du är ju synskadad själv.
Ja, det är jag.
Hur mycket ser du?
Jag har RP, så att jag ser ungefär som att titta genom ett sugrör ungefär. Så det, en liten skärva har jag kvar, men jag har god nytta av den när jag spelar golf. Jag kan ju fortfarande se den här lilla golfbollen ligga stilla åtminstone.
Du har spelat golf tidigare i ditt liv, men för 2 år sedan tappade du synen.
Det stämmer det.
Och slutade. Och sen fortsatte du ändå.
Ja, det är ju mycket, golf är ju mycket socialt sammanhang, så att jag hade fortfarande mina kompisar kvar i golfvärlden, och då fortsatte jag. Då har ju de fått också lära sig att spela golf med synskadade. De har ju också fått berätta hur bollen flyger i luften och vatten tar vägen, och hålla reda på mig och bollen. Och hjälpa till vid olika hinder så att man inte slår sig eller snubblar eller så liksom. Ledsagaren runt banan då. Mm.
Vi kunde berätta i ett litet telegram här om veckan att du ställde upp i din första tävling för inte så länge sedan. För att din hemmaklubb arrangerade, och så vann du.
Ja, det blev så. Jag ställde upp i Bassebäck på Henrik Stensons tävling där på Paragolftouren. Och det var årets första tävling, och helt oförutsett så råkar jag vinna den då. Mm.
Så nu måste du fortsätta såklart då?
Ja, det är klart jag måste det. Ja.
Du nämnde tidigare att du har inte blivit sämre golfspelare sen du tappade synen, utan tvärtom.
Nej. Ja, det kan man ju tro. Men det beror ju mycket på min caddy. Hon är ju mina ögon, och hon har ju utvecklat mitt spel. Hon är väldigt, väldigt duktig golfare, ska jag säga. Det är inte alls så som det var förr, att man slog till bollen och sen så fick man se var den tog vägen, utan nu bestämmer hon att Magnus, nu har vi 200 meter kvar till hålet, och nu ska vi slå den 100 meter, för du ska slå 100 meter till ytterligare. Det är det sista slaget in till hålet då. Så hon har en spelstrategi, och det har gjort att jag har utvecklats som golfare och är bättre. Jag har bättre resultat nu än jag hade själv tidigare som seende. Så det är ju helt otroligt.
Ja. Är det något annat som är skillnaden än vad du tar ut?
Caddys uppgift är ju också att beskriva vad vi har framför oss när vi ska slå in bollen på green. Och i normala fall så kanske man berättar att här har du träd till höger och vattenhinder framför oss och sandbunkrar framme vid greenen. Men ibland har jag fått reda på efteråt att min caddy, hon berättar inte allt för mig, utan hon undviker att berätta hinderna. Utan bara berätta för mig att Magnus, det här är ett vanligt slag. Du har slått det här slaget så många gånger innan. Det är bara 100 meter. Det är bara att klappa till bollen så kommer den in på green. Och då undviker hon att berätta att det finns ett vattenhinder framför. Och det har ju gjort att jag inte spänner mig. Och jag fokuserar bara på målet. Och det är ju tack vare min caddy. Ska jag plocka lite bollar åt dig, Anna?
Jag tycker det, va?
Ja, det är bättre.
Hej Mårten.
Men det var en riktigt bra slag.
Hej Mårten.
Bra sving och bra balans där också.
Det är min ledsagare som slår nu. Mm. Han är inte synskadad. Det lät bra.
Hans Olin, du är med och spelar golf här idag. Hur går det?
Fantastiskt bra. Bättre än väntat. Det var ju rätt länge sedan jag slutade spela golf. Jag har spelat golf ett antal år. Jag har haft 6 i handicap.
Och det är bra, va?
Det är bra. Det är bra för mig. Det är bra för vem som helst. Mm. Det var under min senare tid.
Har du spelat någon golf efter det?
Nej, det har jag inte gjort. Man har liksom inte tänkt på att det är möjligt förrän mina ögon har vaknat här idag. Det är lättare faktiskt att putta och vara blind än att slå de stora slagen och vara blind. Mm. Det är en skillnad.
Och putta, för den som inte har gjort det förut, vad gör man då?
Man låter klubban pendla fram och tillbaka mjukt och vrider axlarna samtidigt. Och så försöker man känna in avståndet till hålet, vilket inte alltid är så lätt. Den lät bra.
Ja, du hör på slagen här om de är bra eller inte.
Man kan höra det. Man kan höra om klubban träffar bollen exakt eller om klubban träffar marken före eller om den toppar bollen. Alltså slår på den övre halvan av bollen. Den var toppad.
Det var till och med en socket.
Det var till och med en toppad socket.
Hur svårt är det på en skala?
Utmaningen är att träffa bollen rent så att den går rakt. Och träffar man det minsta snett så skruvar bollen sig åt olika håll. Va?
Vad är tjusningen då?
Ja, när man träffar bollen rätt. Det känns liksom i hela kroppen att det blev rätt.
Sa Hans Olin, en av deltagarna när SRF Skåne hade provat på dag i golf. Reporter på golfklubben i Degeberga var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. Yngsjö havsbad, alltså en anläggning med anor från 30-talet, har öppnat igen. Efter många år i träda har delar renoverats. Det finns stugor till uthyrning och en restaurang med somrig mat. I Åhus har besökscentret Absolut Home, som tillhör spritfabriken Absolut, tillfälligt stängt till den 14 augusti på grund av att en i personalen testat positivt för covid-19. Hembygdsgården i Perstorp har brunnit och stängt. Det är boningshuset med vasstak som delvis förstörts. I Lund har den anonyma konstnärsgruppen Anonymous öppnat Ricotta Records. En skivbutik i miniatyr för möss på Nygatan. I det lilla skyltfönstret finns bland annat Veronica Formaggios senaste platta Katten också. I Tommelilla har biografen Rio öppnat för vanliga visningar igen efter några månaders coronastängning. På repertoaren finns den nya och syntolkade barnfilmen Berts dagbok. I Osby har Bioborgen öppna visningar av bland annat samma film. Och i Ystad går samma film på likaledes nyöppnade trippelbiografen Cinema 3. I Ystad också biografteatern Skala visningar av lite smalare filmer. Medan Kiviks bio, Borby bio och Flora i Sjöbo vilar lite till. I Hässleholm har Nordea flyttat sitt kontor från Tingshusgatan 4 till Frykomsgatan 4. I Kristianstad på köpcentrat C4 Shopping har hemprylkedjan Lagerhaus öppnat en så kallad pop-up butik. Det vill säga en tillfälle vid entré 1 mellan Telia och Ellos Home. I Malmö och på Södra Förstadsgatans gågatedel har öppnat lite nytt. Klädaffären Hiatus har öppnat på nummer 1 och där säljer man sneakers och streetwear. På Södra Förstadsgatan nummer 6 har Roasted kaffe- och tehandel öppnat. Medan damklädesbutiken Flash på Södergatan 13 nu har stängt för gott. Och i Malmö har Mobilia öppnat en ny del. Den kallas Torghuset och ligger mellan de två byggnaderna som sedan tidigare utgör köpcentrat. Skoaffären Skechers och glassbaren Joggy Boost har redan flyttat in. Men från den 27 augusti ska ytterligare butiker tillkomma. Exempelvis Deichmann som också säljer skor och modekedjan New Yorker. Dessutom öppnar Nordisk Film en biograf. Och även leklandet Fannys Äventyr ska slå upp sina portar här i höst. I Malmö har å andra sidan Forex stängt sitt växlings- och bankkontor på Rådmansgatan intill station Triangens norra nedgång. Även i Ängelholm har Forex lagt ner sitt växlingskontor. Där låg de på Storgatan 22. Och i Vinslöv slutligen har Kaba Motor öppnat en cykelbutik. Adressen till den är Kvarngatan 3.
De är praktfulla exempel på kvinnlig flit under 1700- och 1800-talen. Och de görs än idag. De skånska åkdynorna eller agedynorna i yllebroderi. När den välbeställda bondmoran skulle till torget med sin häst och vagn så satte hon sig för säkerhets skull på hela 7 stycken. Inte för att vagnen skakade utan för att visa att hon minsann hade råd. Medan den som gjorde syjobbet kanske bara fick mat och husrum för sin möda. Ann-Helén Olsson på Hemslöjden i Skåne är en av Sveriges främsta experter på agedynor. Och i veckans avsnitt av sommarserien Skånska hantverk så börjar hon med att berätta hur yllebroderi går till.
Här har jag nu ett alldeles svart tyg med en sybåge som spänner upp tyget så att det blir lättare att brodera. Och så har jag då en nål med tvåtrådigt ullgarn i.
Rostrött eller orange?
Ja, rostrött och orange. Och nu syr jag här en linje med detta.
Och vad kallas sån söm?
Det här är skälksöm.
Vad betyder det om du ska beskriva det?
Ja, det betyder kanske att det ofta används till liksom linjer och skälkar och så vidare.
Man skulle kunna tro att det inte hörs något när Ann-Helén Olsson visar hur man broderar. Men se, det gör det. Dels är det ganska kraftiga svarta ylletyget uppspänt som ett trumskinn i en rund sybåge. Dels så är det ingen tunn sytråd hon använder, utan tjockt ullgarn.
Det här blir som en skälk som sträcker sig över ytan, och då förbinder den kanske olika blommor och blad och så. Och jag sticker ner nålen alldeles intill det förra stygnet så att det blir en alldeles jämn, fin linje. Det går fort att sy.
Och här i hemslöjden i Skånes lokaler i Landskronas gamla stationshus så finns det massor med exempel på fantastiska yllebroderier i de mest makalösa färgkombinationer.
Ja, det här är kuddar. Det är åkdyn och kuddar. Alla är kopior sydda efter gamla skånska originaldynor. Och vad vi gör här, det är att vi säljer material och mönster till de här kuddarna. Och sen har vi också kursverksamhet så att man kan komma hit här och lära sig brodera eller väva. Men framförallt, de här yllebroderierna är ju väldigt populära.
Och det har de varit i hundratals år. Mm. När började den här traditionen?
Ja, alltså vad man med bestämdhet vet, det är ju att från 1750 så kan vi hitta broderade dynor i Skåne. Men vi vet att i Norge och i Danmark så finns de från slutet på 1600-talet. Vi vet inte vad som fanns i Skåne innan de stora krigen som drog fram här. Då hela byar brändes och ödelades.
Vi är omringade av textilier, tecken och framförallt kuddar. Kopior av månghundraåriga original som finns djupt inne i museimagasinen, på Kulturen i Lund, på Nordiska museet i Stockholm. En kudde på bordet här bredvid Ann-Helén Olsson har ett blomstermönster med en blomma i rosa och blått i mitten, och så sprider sig andra blommor och blad runt omkring. Sidorna har en invikt frans som i hörnen nästan bildar tofsar. Kort sagt, det ligger mycket jobb bakom, och det är snyggt, kanske till och med lite pråligt.
Den är väldigt stor och den är sprakande av olika färger. Och det är alltså en åkdyna som också i skånsk dialekt kallas för agedyna. Det är alltså en sittkudde som man hade när man åkte med häst och vagn och la i vagnsätet för att det skulle vara bekvämt. Och den är ungefär 50 cm bred och 100 cm lång. Och egentligen är den sittplats för två. För vi har kuddar också som är sittplats för en, och det är liksom halva storleken. Man kunde ha flera stycken ovanpå varandra, 6-7 stycken har vi uppteckningar om att bondmoran hade när hon var på väg till marknaden. Det här var ju ett sätt att visa sin status och sin skicklighet och sin ekonomi för andra.
Show off.
Absolut, så var det ju. Nu ska vi ju också förstå att de som ägde den här typen av föremål, det var ju de rika jordägarna, bönderna. För framför allt. Och det var där den här kulturen blomstrade. Så det fanns ju mängder med människor i samhället som aldrig kunde skaffa sig en färgstark textil. Utan de levde med mycket enkla varor. Och deras föremål och textilier vet vi inte så mycket om. För de är utslitna och brända och förstörda. Sen själva tiden när man satt och vävde så var ju någon annan tvungen att sköta arbetet i ladugården och på åkrarna. Så det krävde ju att man hade en viss ekonomisk bakgrund för att kunna helt enkelt hinna med och ha tid och råd att ta fram den här sortens varor. Och det gjorde då att dynorna i sig och textilierna i sig blev lite som fonder. Man kunde alltså sätta åkdynor i pant när man skulle låna pengar eller man skulle köpa mer mark eller köpa någon gård eller så. Man kunde lägga textilierna i pant.
Men de som utförde det här, vad jag förstår, så fanns det kvinnor som flyttade runt på gårdar och broderade, och sen när de var klara med sitt uppdrag så fortsatte de till nästa gård.
Ja, det finns ju en myt egentligen om att den skånska bondkvinnan, hon gjorde allting själv, hon gjorde alla textilier själv, men så var det ju inte, utan det fanns ju hela tiden specialister som utförde väldigt många av de här textila verken. Och de bodde ju liksom i byarna tillsammans med bönderna, och tack vare att det fanns rika bönder så fanns det också en efterfrågan på skickliga konsthantverkare, skickliga väverskor, brodöser. Och de kunde då få ett sätt att klara livhanken tack vare detta.
Men var det som med konst av kända konstnärer idag, att de själva inte skulle ha råd att ens fundera på att köpa sina verk senare?
De hade ju inte den ekonomin. Ofta var det ju, vad vi kan se, kvinnor som är ogifta och de flyttar mellan gårdarna och bor där en period, kanske stickar eller broderar eller väver åt dem. Och sen får de som ersättning, de får mat och uppehälle. Så de hankar sig fram i livet på detta. Och jag vet idag levande kvinnor på Österlen som har berättat att när de var små så fanns det en kvinna i byn som var väldigt, väldigt skicklig på att brodera vitbroderi. Så till henne gick man för att lämna in lakan och så här som man ville ha broderat, vitt på vitt så att säga. Och det kunde vara ganska avancerat. Och då frågade jag, men hur betalade man det här då? Ja, med lite mat kunde man få då för detta. Och det finns också uppteckningar om att knypplerskorna kunde få en kruka med köttspad för sina spetsar. Vi kan ju liksom häpna över den ersättning, den låga ersättning som man fick för detta. För det var ganska mycket jobb med det mesta textilier som tillverkades.
Om det bara var blommor och blad på kudden som låg på bordet så är det annat med några flera kvadratmeter stora tecken, kopior de också, som sitter på väggarna här i Landskronas gamla stationshus där hemslöjden håller till. Och mellan växtornamenten på de här textilerna så trängs människor och djur.
Ja, det här är ett täcke. Ett täcke som låg ovanpå den uppbäddade sängen. Och det är ett fantastiskt broderi. Alldeles fyllt med stjärnor och blommor och hästar. Och det är också ryttare på hästarna, och det ser ut som soldater, för de har svärd lyftade mot varandra, och mellan hästarna och soldaterna så springer det hjortar.
Och hjortarna är väl lite mer naturalistiska, i alla fall en del av dem, men hästarna, de är röda och blommiga.
Ja, Det kan ju vara att det är fläckiga hästar och så har man dekorerat dem så här. Någonting man ska titta på också är att hjortarna har ett hjärta runt halsen. Och det här är ett bröllopstäcke. Och originalet är från 1820. En ung kvinna har sytt det här inför sitt bröllop.
Brudgummen är inklämd bakom ändan på en häst och huvudet på ytterligare en häst och frambenen på en hjort. Var har han sin brud någonstans om man sitter inklämd i det här sot?
Alltså jag tror att täcket var sytt innan det var bestämt med bröllop. För så var det ju. Man fick börja på det här i god tid. Och sen så fyllde man i initialerna sen när man visste vem det var man skulle gifta sig med och så. Men det syns ju tydligt att den här brudgummen har ju egentligen inte varit inberäknad i skissen till broderiet. Utan när han dyker upp så klämmer brodösen in honom mellan två hästar och en hjort. Och det syns väldigt dåligt på här, men han håller faktiskt sin hand, sin arm på hjorten som är intill. Och han håller i det här halsbandet som är ett hjärta. Så vi tänker att han är brudgummen och hjorten där symboliserar bruden.
Om man nu inte hade en person som, eller en brodös som kom till gården och gjorde det här, hur i hela friden hinner man göra ett sånt här fantastiskt arbete? Det måste ju ha tagit oändlig tid.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att de var särskilt skickliga också. Den här brodösen, det vet vi att det är ingen yrkesbrodös som har gjort det här, utan det är bruden själv som har broderat. Och hon var ju då i 25-årsåldern när hon gjorde det här. Och för att säga då som en parallell att nu när vi har haft lite stillastående med corona så är det väldigt många som har köpt material här hos oss. Och vi fick bara igår en bild på skickat hit på mail som en kvinna hade tagit ett foto på ett täcke som hon hade köpt i mars och det var nästan färdigsytt nu. Så om man fokuserar och har lite tid och vill bli klar kan det gå ganska snabbt om man är flyhänt. Och det var de ju på den tiden, för de var ju mycket mer vana vid att arbeta med sina händer än vad vi är här idag.
Men låt oss återvända till motiven på de färg- och mönsterrika kuddarna.
Den här folkkonsten som där vi ser kvinnor och mansfigurer, höns, grisar, hästar, hjortar, lejon. De är ju fulla av fantastiska berättelser, de här broderierna. Och inte bara dekorativa, utan de ibland kan man tänka sig att brodösen hon sydde de djuren de hade på gården. Man känner att man kommer så nära de som har en gång bestämt att jag sätter väl en griskulting i den här hörnan.
Jag tänker på att det finns mycket humor i det. Eller är det en övertolkning och ser det som en del som skämtsamma, nästan karikerande figurer?
Jag tror visst att de hade jätteroligt när de sydde. Alltså att det är så fritt. Det finns ju inte precis några mönster att gå efter. Som de, idag säljer vi ju tyger som mönstren är uppritade på. Men på den tiden så fick man ju se av någonting annat. Eller komma ihåg någon ängel man hade sett i kyrkan på högmässan.
Du säger att de hade roligt och det är en enorm kraft i de här motiven. I en tid då kvinnan var mer satt på plats i samhället. Vad är de ett uttryck för? Just när det gäller kvinnans plats i samhället?
Ja, det är en jätteintressant fråga. Därför att all textilproduktion måste man förstå hade flera olika funktioner. Dels ville man ha textilier för det var en statusmarkör. Man ville visa att man var skicklig. Man ville visa att man hade råd att ha dem. Men att sitta och väva eller sitta och spinna eller sitta och brodera, det var ju också ett sätt att helt legalt få gå in i sig själv under en stund och inte behöva vara tillgänglig för andras samtal. Eller man fick liksom ro med sig själv, få vara i fred helt enkelt. Man pratar ju ibland om förspild kvinnokraft med sånt uttalat förakt. Och då tänker jag att man förstår inte att textilproduktion, handarbetet, har varit ett sätt för kvinnor att överleva. I dåliga relationer, dåligt liv, har de kunnat fly in i ett handarbete och finna liksom sig själva under en stund. Och det har varit accepterat och respekterat.
Men gäller det även motivvalet att kunna slå sig lös?
Ja, det gäller naturligtvis inte alla, men vi har en kudde som vi har funderat mycket på. Alltså den kommer från en gård utanför Trelleborg. Och på den kudden så ser man hur en man rider på en tupp. Och det är väl inte så märkvärdigt, men om man känner till symboliken bakom detta så är det så att det kallas för hanrej. Och hanrej är detsamma som att det är en bedragen man. Då när vi såg det så tänkte vi ju liksom, hur tänkte den här brodösen? Om det nu är så att hon bedrar sin man, varför visar hon det på ett broderi så tydligt? Varför signalerar hon det här? Därför att hon kan väl inte ha varit okunnig om symboliken som var ganska spridd. Och vi vet från en dansk dyna där motivet är en man som rider på en tupp. Och där finns också i den gårdens uppteckningar och domstolsprotokoll där mannen säger att jag är inte far till barnen. Så att där har man då kunnat koppla denna dyna till den rättegången där. Det är lite märkligt.
Men var i Skåne var det då som det här yllebroderiet och åkdynorna var vanligast?
Merparten finns i sydvästra Skåne och sen lite spridda förekomster över resten av länet. Men från 1800 till 1850 så ser vi att det blir kraftigt ökat i områdena kring Kristianstad och i sydvästra Skåne.
Och vad beror det på då? Vet man det?
Det har säkert att göra med hur ekonomin ser ut för folk. Och alltså att man fick det bättre och skaffa sig fler attribut för det helt enkelt. Men när det gäller motiven, så kan man säga så här att i sydvästra och västra Skåne så är det ofta människofigurer, djur och berättelser. Och det är oftast åkdynor. Kommer man till områdena kring östra delen, Kristianstad, mellersta Skåne, så är det mycket dekorativa motiv. Det är blommor, blommor, blommor.
Inga bedragna personer där.
Nej, de har varit ordentliga där uppe.
Vi hörde Ann-Helén Olsson, verksamhetsledare på Hemslöjden i Skåne, som alltså håller till i Landskrona. Hon har även varit redaktör för och medförfattare till den rikt illustrerade boken Yllebroderier, berättande folkkonst från Norden, som dock inte finns som talbok eller i punktskrift. Reporter var Dodo Padikas. Evenemangstips. Vi börjar med att tipsa om en syntolkad film som har haft premiär i veckan. Det är Berts dagbok som kommer att visas på bland annat Filmstaden. En familjefilm baserad på Sören Olssons och Anders Jakobssons populära bok om tjejtjusaren Bert som börjar på högstadiet. Syntolkningsmanus är skrivet av Lotta Isaksson och uppläsare är Peter Liljekrona. Syntolkningen kräver som alltid en smartphone och en gratis app. Imorgon, den 8 augusti, blir det tygdjurskonsert på Ivo Center i Bromölla klockan 1. Det är Reine Jönssons nykomponerade sonat Tygdjurstrion som har urpremiär. Tre kammarmusiker klädda för konsert spelar på varsitt tygdjur i form av en katt, en uggla och en panda istället för sina vanliga instrument. Tonsättaren Reine Jönsson har byggt om djuren med hjälp av datorer och sensorer så att de kan användas för att spela hans elektroniska musikverk på. Det är samling vid dinosauriestatyn utanför Ivo Center klockan 12.50, alltså 10:01. Och biljetterna kostar 100 kronor. Men den som har med sig ett eget tygdjur får 20 kronors rabatt. Telefonnumret till Ivo Center är 0708 74 05 62. På Grand Circus Hotel på Kirseberg i Malmö spelar Lymland vemodig instrumentalmusik den 8 augusti klockan 20. Antalet platser är begränsat till 50. Biljetterna kostar 175 kronor och kan köpas hos Kulturcentralen. Även den 28 augusti är det konsert på Grand Circus Hotel, då med singer-songwriter Traveling John. Också vid detta tillfälle började klockan 20, men biljetterna kostar den gången 215 kronor. På söndag den 9 augusti klockan 19 är det premiär för kyrkospelet Jordens bön i Lunds domkyrka. Därefter ges det klockan 12, den 11, 12 och 13 augusti. Den 13 spelas det ytterligare en gång klockan 18.30. Den 16 augusti är det klockan 19 igen och sedan klockan 12, den 18, 19 och 20. Och den 20 augusti finns det en sista möjlighet att se kyrkospelet som firar 60-årsjubileum i år, nämligen 18.30. Manuset är nyskrivet av Åsa Egnér och Annette Lindbäck och det är den duon som också står för regin. Även musiken är ny, komponerad av Hans Nilsson. Det är fri entré. Och vid Hörsmölla är det konsert med två olika kvintetter från Hörblåset den 9 augusti klockan 15. Det är fri entré men antalet platser är begränsat. Adressen är Kvarngatan 14. Den som är sugen på att testa insektsmat kan bege sig till stadsbiblioteket i Kristianstad den 14 augusti klockan 15. Då det är afternoon tea med Johanna Gerberich som är universitetsadjunkt i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Gratisbiljetter i begränsat antal finns att hämta på biblioteket som har telefonnummer 044 13 67 10. Picknickkonsert är det på Vikingatider i Löddeköpinge den 14 augusti klockan 18 med Roger Lundin, Rosa Rydberg och Tommy Lindskog som framför visklassiker. Och fredagen därpå, den 21, är det dags för folkmusik och gamla slagers med 50-års jubilerande Grus i Dojans trio som kallar sig Gruset trio och består av Krutte Hedberg, Peter Clementsson och Ulrik Ehrenstråle. Då är det två konserter, en klockan 18 och en 20.15. Det är fri entré, men biljetter måste förbokas på telefon 046 70 62 10. Och eftersom det är max 40 personer som släpps in är det först till kvarn som gäller. Så kan vi meddela att underhållningspatrullen har flyttat sin uppsättning av Alice i Underlandet till hösten 2021. Föreställningarna skulle ha getts under hösten 2020 på Kristianstads teater. Och alla som har köpt biljetter kommer få pengarna tillbaka. Loppisen som Löbereds IF skulle ha lördagen den 15 augusti är också inställd. På Hammenhögs Gästis är det jazzkväll med kvartetten Blue Q från 19.30 lördagen den 15 augusti. Det kostar 375 kronor per person och då ingår mat och välkomstdrink. Den 12 september är det dags igen, men då med Josefin Björk-Werner-kortet. Och den gången kostar det 400 kronor. Antalet platser är begränsat till 50 och bokningar kan göras på telefon 0709 339 2100. Den som vill kan gå på konsert med Bob Hund den 15 augusti, fast hemifrån. Det är Helsingborgs stadsteater som livestreamar en föreställning med det egensinniga skånska bandet, regisserad av Kajsa Gertz. Klockan 20 börjar den och hemsidesadressen är helsingborgsstadsteater.se. Digitala konserter kommer även att kunna avnjutas via Trelleborgs kommuns hemsida. Det gäller några av de inställda spelningarna i Stadsparken som istället streamas via nätet. Med start den 17 augusti kommer det ges 5 olika konserter på måndagar klockan 19. Och först ut är Dustman Anderson Band som spelar blues och rock. Måndagen därpå, den 24, blir det 60- och 70-talspop med The Lean. Gospel blir det 31 augusti med Act of Grace, medan hårdrocksfans får vänta till 7 september då Drunk Turtle Band uppträder. Sist ut är Cornelia Dahl som framför pop den 14 september. Den 23 augusti mellan 14 och 16 föreläser trädgårdsinspiratören och författaren Hannu Sarenström på Norrvikens trädgård i Båstad i anslutning till sin utställning Mina trädgårdsdrömmar som pågår där. Priset för entréavgift och föreläsning är 345 kronor. Teknikens dag blir det på Bjärnums museum den 29 augusti mellan 11 och 17. Antal besökare kommer att begränsas till 50 åt gången och det kostar 70 kronor att gå in. På Kulturen i Lund firas arkeologidagen den 30 augusti med ett föredrag med museets arkeologer klockan 14 i auditoriet. Det är ett begränsat antal platser som måste förbokas och den som får tag på en biljett betalar sig en vanligt inträde på 130 kronor. Telefonnumret till Kulturen är 046 35 04 00. Malmö stadsteater sätter i höst upp Lunda författaren Sigrid Combüchens Augustpris-nominerade roman från 2017, Sidonie och Nathalie, om två kvinnors flykt under andra världskriget. Den 17 september ges föreställningen syntolkad och den pågår 19-21 och spelas på Intiman. Och biljettpriset är 250 kronor. Ledsagare går gratis. Till Masten 2, det lilla biblioteket vid Masttorget i Västra Hamnen i Malmö, kommer radiojournalisten och Barbie-kännaren Lotta Malmstedt för att hålla föredrag under rubriken Barbie älskad och hatad och en del av vår kulturhistoria. Klockan 19 börjar det och det är den 29 september och inträdet är gratis. Humorföreställningen Nya svenska ord med David Sundin kommer till Lunds stadsteater den 15 november för 2 föreställningar. En klockan 15 och en klockan 18. Biljetter kan köpas hos Ticketmaster och kostar 425 kronor. Komikern Ös Nyen kommer till Palladium i Malmö måndagen den 5 december klockan 20 med sin jubileumsföreställning 20 år med mig. Kulturcentralen säljer biljetter som kostar 395 kronor och det finns ett fåtal kvar. Biljettinformation. Kulturcentralen har telefon 040 10 30 20. Malmö stadsteater har telefon 040 20 86 10. Ticketmaster har telefon 077 170 7070. Kalendern. Vecka 33 börjar med måndagen den 10 augusti då det är Lars som har namnsdag. Skådespelaren Hjärti Kulle fyller 75 år. Hon växte upp i Ängelholm och är lillasyster till den något mer kände Jarl Kulle. Hon tillhörde under många år den fasta ensemblen på Dramaten i Stockholm och har gjort en mängd olika roller i uppsättningar där. Hon har även medverkat i en handfull svenska filmer, exempelvis Wallander-filmen Mördare utan ansikte. Ytterligare en skådespelare som fyller år är den internationellt kände spanjoren Antonio Banderas. Han fick sitt genombrott tack vare huvudroller i landsmannen Pedro Almodóvars filmer. Och har sedan haft en lång karriär i Hollywood där han debuterade 1992 i filmen Mambo Kings. Hans senaste stora roll var som en åldrande regissör i just Pedro Almodovars film Smärta och ära från förra året, som ledde till en Oscarsnominering i kategorin bästa manliga huvudroll. Antonio Banderas fyller 60 år. Tisdagen den 11 augusti har Susanna namnsdag. Och det är nationaldag i Chad som firar 60-årsjubileum som självständig stat efter att tidigare ha varit koloniserat av Frankrike i 40 år. Landet ligger mitt på den afrikanska kontinenten och tillhör de fattigaste länderna där. Chad är också ett av världens mest korrumperade länder enligt Transparency International. Den svenska journalisten Pia Brandelius fyller 80. Hon började karriären 1965 på Dagens Eko, som Sveriges Radios nyhetsprogram hette på den tiden, och var kvar där till 1980. Då övergick hon till SVTs Aktuellt, där hon sedan var nyhetspresentatör i många år. Onsdagen den 12 augusti är det Klaras namnsdag. Och besked kommer denna dag om ifall UDs avrådan från icke-nödvändiga resor till Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Österrike kommer att förlängas eller hävas. Det är 20 år sedan den ryska ubåten Kursk förliste i Norra ishavet och hela besättningen på 118 personer dog. Och eftersom det är den andra onsdagen i augusti infaller den traditionella svenska kräftpremiären denna dag. Torsdagen den 13 augusti är det Vänsterhäntas dag. Och namnsdag har Kai. Artisten Lisa Nilsson blir 50. Hon började sin karriär i slutet av 1980-talet och hennes hittills största hit är låten Himlen runt hörnet från 1992, skriven av Mauro Scocco. I början på året så inledde hon en omfattande turné med sin kritikerrosade krogshow Kvinnan som är jag, där musik, sång och dans varvas med personliga berättelser. Men på grund av coronapandemin har turnén avbrutits och ska enligt planerna återupptas nästa vår. Modeskaparen Lars Wallin fyller 55 år. Han vann Damernas Världs designpris Guldknappen 1995 och bland hans många kända kunder återfinns kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine. Han har gjort scenkläder åt många svenska artister. Till exempel den blå kostym som Carola bar 2006 då hon vann Melodifestivalen med Evighet. Lars Wallin var också en av årets sommarpratare i Sveriges Radio. Fredagen den 14 augusti är det Unos namnsdag. Skådespelaren Cecilia Frode fyller 50. Hon tog examen från Teaterhögskolan i Malmö 1994 och har varit med i en mängd olika svenska filmer och tv-serier. 2001 fick hon en guldbagge i kategorin bästa kvinnliga biroll för rollen som Lollo i filmen Klassfesten. Och i år fick hon Stockholms stads kulturstipendium som delas ut till personer som gjort betydande insatser för stadens kulturliv. Den brittiska artisten Sarah Brightman blir 60. Sitt stora genombrott fick hon 1997 med duetten Time to say goodbye som hon sjöng in tillsammans med Andrea Bocelli, världsberömd italiensk sångare med synnedsättning. Det har nyligen blivit klart att Sarah Brightman tillhör de artister som för år 2021 ska föräras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame, alltså de trottoarer längs Hollywood Boulevard och Vine Street i Los Angeles som är belagda med stenar där olika berömda personers namn står skrivna i en röd stjärna. Lördagen den 15 augusti är det Stellas och Estelles namnsdag. I katolska länder är det en helgdag som kallas Jungfru Marie Himmelsfärd. Och tre länder har nationaldag, nämligen Liechtenstein, Sydkorea och så Kongo-Brazzaville, som just i år firar 60-årsdagen av självständigheten från Frankrike. Dessutom är det Indiens självständighetsdag. Och i just Indien, i Assam, inträffade det för 70 år sedan en jordbävning som orsakade en översvämning som ledde till att många människor miste livet och ännu fler blev hemlösa. Denna dag löper tidsfristen ut för Ryssland att betala 55 miljoner kronor i böter för brott mot antidopningsreglerna. Och om de inte betalar pengarna i tid kommer Ryssland att uteslutas ur det internationella friidrottsförbundet World Athletics. Vilket innebär att ryska friidrottare kommer att portas från framtida internationella idrottstävlingar. Ryssland har varit avstängt från World Athletics i 5 år på grund av statsfinansierad dopning. Fast idrottarna har hittills kunnat delta under neutral flagg istället. Men ifall landet missar deadline den här gången förlorar de ryska friidrottarna även den möjligheten och kommer inte att kunna tävla alls. I Storbritannien firar prinsessan Anne sin 70-årsdag. Hon är en framstående ryttare som vann guld i EM i fälttävlan 1971 och är sedan 1988 ledamot av Internationella olympiska kommittén. Den amerikanska skådespelaren Jennifer Lawrence fyller 30. Hon fick sitt genombrott som 20-åring med filmen Winter's Bone och blev då Oscars nominerad i kategorin bästa kvinnliga huvudroll. 2 år senare vann hon en Oscar för huvudrollen i den romantiska komedin Du gör mig galen. Söndagen den 16 augusti är Brynolf namnsdagsbarn. Det är 60 år sedan Cypern blev självständigt från Storbritannien. Ön är den tredje största i Medelhavet, belägen öster om Grekland och söder om Turkiet. Och är i praktiken uppdelad i 2 halvor. En grekcypriotisk och en turkcypriotisk. I många decennier har frågan om öns delning varit mycket infekterad. Och den är trots medlingsförsök från bland annat FN fortfarande inte löst.
Evenemangs- och kalenderredaktör var Gunilla Kracht. Anslagstavlans regionala del först. SRF Skåne bjuder in till en guidad konstutställning i Vannås skulpturpark. Onsdag den 26 augusti klockan 11.30 till klockan 16. Kostnaden är 200 kronor per person och platsen Vannås slott, eller Vannås då, och ingången utanför konsthallarna. Snart bär av till Vannås som ligger i Knislinge utanför Kristianstad. Med tanke på rådande corona så tänker vi oss en utomhusaktivitet där vi kan hålla avstånd och att de som känner sig lite krassliga stannar hemma. Alla som behöver kan ta med sin egen ledsagare och vi begränsar antalet deltagare till 20 personer. Vi kommer att gå runt i en historisk vacker park och skogsmiljö. Vi får en privat guidad tur runt det för oss mest sevärda konstverken. Många av konstnärerna som ställt ut på Vannås har lagt till ljudeffekter för att förstärka konstverket. Och vi kommer att ges tillfälle att besöka Vannås turistshop och deli. Där finns lokala, hållbara och kreativa produkter i design, konsthantverk, heminredning, leksaker, böcker och vykort. Och där finns även närproducerade delikatessvaror. Vannås slott är en plats där konst och historia möts. Det har gått från att vara en spännande borg från 1400-talet till att bli ett gods och slott som nu är bostad för familjen Wachtmeister. De driver godset i 8:e generationen. Vannås konst är sedan 1987 en skulpturpark och ett centrum för konst och lärande. Konst visas i bokskogen vid parken och i utställningshallar. I den permanenta samlingen finns ett 70-tal platsspecifika konstverk av bland andra Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono och Ann-Sofie Sidén. Och de har årligen cirka 75 000 besökare från hela världen. Programmet för dagen, 11.30, ankomst och vegetarisk sopplunch med bröd och kaffe som serveras i parken. Klockan 13 till 14.30 blir det guidad tur i skulpturparken. Klockan 15 eftermiddagsfika och för de som vill ett besök i souvenirbutiken. Och klockan 16 blir det hemfärd. Anmälan sker till SRF Skåne på telefonen 040 777 75 eller till e-postadressen srfskane@srfskane.se. Observera att första anmälningsdagen är måndag den 10 augusti. Och tisdag den 18 augusti är sista anmälningsdag, och då innan klockan 12. Uppge vid anmälan om du behöver specialkost, ledsagare eller annan hjälp. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankgiro nummer 484-0989 eller med Swish på nummer 123-312-6299. Vill du hellre ha en inbetalningsavi, så säg till när du anmäler dig. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit, dock senast 3 månader efter genomförd aktivitet. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen för kultur och fritid. Anslagstavlans lokala del har inbjudningar från SRF Malmö och SRF Västra Skåne. SRF Malmö Svedala bjuder först in till sitt studieprogram för hösten. Kurserna börjar vecka 36. Onsdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 kommer att handla om historiska byggnader. En kurs med Jeanette Rosengren där vi vandrar tillsammans på utvalda ställen i centrala Malmö samtidigt som vi lär oss mer om stans historia. Vid ett tillfälle rör vi oss runt Gustav Adolfs torg och Södergatan. Vid ett annat tillfälle blir det Stortorget och ett tredje blir till exempel Gamla Väster. Första träffen samlas vid föreningens lokal på Vännäsfridsgatan 13. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF. Priset är 300 kronor för 10 träffar. Och den startar den 2 september. Torsdag förmiddagar heter kursen Aktuellt i litteraturen. Britt-Marie Johansson, som lett många intressanta kurser genom åren, tar upp nya böcker som skrivits av både svenska och utländska författare. Kursen hålls i föreningens lokal på Vännäsfridsgatan 13. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Även den här cirkeln genomförs i samarbete med ABF och det blir 300 kronor för 10 träffar. Den här kursen startar den 3 september. Torsdag eftermiddag klockan 12.30 till 13.30 blir det medie-yoga. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation med ledaren Ann-Margret. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF och priset är här 450 kronor för 15 träffar. Torsdag eftermiddagar klockan 13.45 till 14.45, start den 3 september, blir det också sittgympa. Anpassade övningar för att stärka kondition, armar, axlar, rygg och ben tillsammans med ledaren Ann-Margret. Och så här är kostnaden 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäler du dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast onsdag den 19 augusti. Före kursstarten skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. Så en inbjudan från SRF Västra Skåne, det vill säga för detta Helsingborg Höganäs, till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. Vi ska se en syntolkad föreställning av musikalen Äppelkriget på Stadsteatern. Fredag den 20 november klockan 13 till 15.30. På Helsingborgs stadsteater, alltså Storan, på Karl Johans gata 1 i Helsingborg. Priset är 180 kronor, sista anmälningsdag, fredag den 14 augusti till kansliet. Telefon 042 15 83 93 eller e-post till info.srf.hbg@telia.com. Handlingen. När PR-mannen Sten Wall vill exploatera den skånska idyllen Änglamark och gräva upp familjen Lindbergs äppelodling väcks bybornas vrede. Med oväntade knep tar syskonen Anna, Severin och Eberhard upp kampen för rättvisan. Till sin hjälp har de jättar, häxor och andra mer eller mindre magiska väsen. och förstås mopedbudet Hans. När Äppelkriget gick upp på bio 1971 blev den en publiksuccé. Nu klär den för första gången om för teaterscenen till en varm och humoristisk musikal om den lilla människans kamp mot de krafter som hotar att förgöra vår planet. Med stor ensemble, orkester och flera av Evert Taubes välkända sånger blir Äppelkriget en härlig historia i sann Hasse och Tage-anda. Men det är också en föreställning med tänkvärda undertoner i klimatångestens tid. Skynda dig att anmäla ditt intresse. Vi har 25 platser. Välkomna. Och så avslutar vi med några förändringar i kollektivtrafiken. Och börjar med att konstatera att svenska utrikesdepartementet i förra veckan slopade sin avrådan från turistresor till Danmark och några andra länder. Vilket gör att till exempel reseförsäkringen ska gälla som vanligt igen. Eftersom saker som bekant ändras fort i dessa tider är det alltid bäst att kolla vad som gäller innan man reser. Vi har också en rättelse av förra veckans ändringar i kollektivtrafiken. Den stadsbuss som går österut från Värnhemstorget längs Sallerupsvägen i Malmö och får hållplatser ändrade är nummer 6. Och hållplatsen Älvstorp läge A stängs för linje 6 men fortsätter trafikeras av regionbusslinjerna 142 och 148. Så ska det enligt senaste besked vara till den 18 augusti. I Tomelilla ska man vägarbeta på väg 11 vilket från den 11 augusti klockan 7 får Skåneexpressen 4 och 5 liksom regionbuss 338 att ta andra vägar. Fram till den 18 augusti klockan 16 är hållplatsen Svampakorset stängd i bägge riktningar för Skåneexpressen 4 och 5. Närmsta alternativ för dem är Tomelilla station eller för Skåneexpressen 5 också hållplatsen Ramsåsa. För linje 338 stänger hållplatserna Frebo, Tryde Eke och Tomelilla folkhögskolan med hänvisning till hållplatserna Tryde eller Tomelilla station. I Oxie utanför Malmö ska man bygga om busshållplatsen vid tågperrongen. Från måndag den 10 augusti klockan 7 stannar tågersättande bussar istället på hållplatsen Oxie centrum läge A, där ettans buss brukar stanna. Den 4 september klockan 16 ska det funka där som vanligt igen. Och på Nobelvägen i Malmö flyttar stadsbuss 3s hållplats Falsterbo plan A 50 meter framåt i körriktningen den 10 augusti från 7 på morgonen. Den 20 augusti klockan 15 ska den vara på sin vanliga plats igen. Och med den underrättelsen var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 14 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!